barn står natt efter natt i Finlandsfärjans för och spejar ut mot havet. En långtradarchaufför med en blodig hemlighet plockar upp en liftare med misstänkt lite bagage. Ett ungt par får köpa en villa billigt eftersom där råder speciella omständigheter. Våran hud, vårat blod, våra ben innehåller en samling skräckberättelser som utspelar sig i ett samtida Sverige, men precis utanför vårt synfält. Vi får möta en samling vardagliga gestalter och ett antal mindre vardagliga, såsom spöken, vampyrer, varulvar, mylingar, tomtar, zombies och så ett havsmonster. Lyssna på våran hud, vårat blod, våra ben i Next Story, direkt i din mobil eller surfplatta. Denna vecka är vi sponsrade av Next Story, en ljud- och e-boktjänst på nätet där du kan välja bland tusentals titlar. Där kan du bland annat lyssna på boken som jag nyss berättade om. Nu får du också tillgång till tjänsten i 30 dagar gratis genom att gå in på nextstory.se/kampanj och ange koden Paranormalia. Gäller endast nya användare och kan sägas upp när som helst. Tack Next Story! Min mormor dog 92 år gammal nu i januari. Jag växte upp hos henne och saknar henne väldigt mycket. Hon har varit min vuxna trygghet i 31 år. Hon var mycket snäll och mycket godfruktig, det vill säga hon gick i kyrkan. Hon satt en stor ära i att aldrig ljuga. Jag berättar hennes berättelse exakt så som hon brukade göra. När jag var liten, då fanns det ingen el, som idag, utan bara fotogenlampor. Vet du vad en fotogenlampa är? En brinnande olja som man hade i gamla lampor med glaskupa. Hon brukade peka på en av dem som hon hade. Man fick vara hemskt sparsam med dem, för fotogenet var dyrt och vi hade dem bara på hösten och vinterkvällarna, när gammelmormor, min mamma, brukade sitta och sy. Hon sydde på ackord, förstår du. Detta innebar ju då att man sydde åt företag och annat för att få en väldigt liten peng för att få in extra i kassan. Så en höst eftermiddag så var fotogenet slut. Och jag var äldsta barnet så det var jag som fick gå till lanthandeln för att köpa en kanna. Jag tog kannan med mig och pengen och gick landsvägen dit. Det var fint väder och det tog en stund. Men det var skönt att slippa alla saker jag var tvungen att ta tag i där hemma. Så jag gick där och småsjöng och stannade lite vid min bästa väninnas grind och pratade med henne. Sen kom jag till handeln och köpte fotogenet. Där var de ju så trevliga så jag stannade kvar där också och pratade en stund och fick till och med kvällsmat. När jag såg ut så hade det börjat skymma och jag var så rädd att mamma skulle bli arg för att jag tagit en sån tid på mig. Så jag neg genast och tackade för maten och gick. Men hur det nu var så tänkte jag att jag inte skulle ta hela den långa landsvägen hem utan tvärsa genom skogen, för den vägen var mycket kortare. Och jag var inte mörkrädd. Jag gick där och det började bli väldigt mörkt. Jag tror att jag gick ett ganska bra tag tills jag hörde hur det liksom skramlade bakom mig. Det skramlade som av metall. Då blev jag först lite glad, för detta var baksidan av där min bästa väninna bodde, så jag tänkte att det var hon som kanske ville följa mig hem. Anna, ropade jag. Kom med mig hem. Men ingen svarade. Jag började sakta in, och då var det som att det där skramliga saktade in bakom mig också. Anna, sluta skoja nu, kom hit. Så går vi hem ihop. Men ingen svarade. Och då vart jag rädd. Jag började gå snabbare och jag hörde hur det där bakom mig började närma sig. Och till slut så var jag livrädd. För det var så mörkt och det var inte Anna. Jag började springa och vad det än var bakom mig började skramla något hemskt. Till slut saktade jag ner och vände mig om för att se vad det var. Det var en mjölkkanna. En mjölkkanna av stål. Som liksom vaggade av sig själv bakom mig. Jag fick en sådan skräck för att det var ingen som höll i den. Den rörde sig helt av sig självt. Jag fick faktiskt en sån skräck att jag satte av i panik rätt ut mot stora landsvägen och det skramlade bakom mig ett tag. Men när jag kom upp på landsvägen uppför diket så var jag inte förföljd längre. Däremot stod en massa människor, en polisdroska och min pappa. Det var en bil som hade åkt i diket. Något hemskt, ovanligt på den tiden. Och min far och hela byn var där för att dra upp den. Jag kastade mig om halsen på pappa och han trodde väl att jag var rädd för olyckan. Han verkade tro att jag kommit på landsvägen och sett det. Jag stannade kvar och hjälpte till att bärga upp bilen och gubben åkte till sjukhus och klarade sig. Och jag och pappa gick hem. Men jag berättade aldrig för dem om mjölkkannan. Äldre par bodde i ett litet hus på landet. De hade varit gifta sedan tonåren och visste allt om varandra. Ibland kunde de till och med avsluta varandras meningar. En dag blev kvinnan mycket sjuk. Mannen fanns vid hennes sida varje dag och gjorde allt för att hon skulle bli bättre. Men tyvärr avled kvinnan och han blev förkrossad av sorg. Hon var hans stora kärlek i livet. Strax därefter så kom en läkare till huset och dödförklarade kvinnan. Det var mitt i sommaren, en begravning hölls utomhus den dagen och när kistan sänktes ner så försökte mannen hoppa efter sin hustru. Åskådarna till begravningen fick hålla fast honom tills graven var fylld. Ensam i sorg gick han tillbaka till sitt tomma hus. Men den natten så blev han plötsligt väckt av ett skrapande, underligt ljud. Det lät allt högre, men han kunde omöjligt lista ut vart det kom ifrån. Men då han vänder sig om i sängen så blir han vittne till en fruktansvärd syn. Utanför fönstret så står siluetten av en kvinna, hans fru, med insjunkna mörka ögon och vidöppen mun i ett tyst skrik. Hon drog naglarna längs fönsterrutan innan hon i ett svep tynade bort med vinden. Ett panikslaget samtal till läkaren. Mannen ville gräva upp graven och få hennes kropp undersökt. Läkaren vägrade och berättade att reaktionen han upplevde var normal efter det trauma han varit med om. I flera nätter så såg han frun stå utanför fönstret och till slut så fick han nog. Han klev upp ur sängen, tog på sig kläderna, hämtade en spade och begav sig mot kyrkogården. Väl där vid hennes grav så började han gräva. Spaden träffade något hårt, kistan, och han öppnade locket. Där låg hans älskade fru. Munnen var öppen och rivmärken täckte insidan av locket. Det värsta av allt med den här berättelsen är att det faktiskt kan ha hänt. Det finns verkliga fall dokumenterade med människor som har vaknat upp i kistor efter att ha blivit dödförklarade när de legat i koma. Förr i tiden begravdes man ibland med en tråd runt fingret som var fäst i en ringklocka vid gravstenen om personen skulle vakna. De som arbetade med att sköta gravarna hade också uppgift att lyssna efter rop på hjälp och hålla koll på ringklockorna. Välkomna till Paranormalia! Vi surfar in på hemsidan spökhistorier.blogspot.se. Och fredagen den 15 juni 2012 så skrev man där ett inlägg. Om vi stannar upp lite och tänker ut några klassiska spökhistorier-miljöer så kommer en del ord upp i tankarna såsom kyrkogårdar, galgbackar, gamla slott, herrgårdar och ödelagda hus kanske. När jag växte upp i Hemse socken på Gotland så minns jag att det fanns en del hus som stod tomma och jag kommer ihåg ett hus som stod alldeles intill Högbyskolan som var väldigt förfallet och kallades för spökhuset. Jag minns inte vilken årskull jag gick i när husen revs, men jag gick nog kanske i lågstadiet eller kanske i början av mellanstadiet, så kanske i slutet på 80-talet. Som jag minns det så fick man inte gå in där för lärarna på skolan, men jag visste att en del äldre elever gick dit ändå för att tjuvröka. Idag förstår jag att lärarna förbjöd oss att gå in dit, bland annat på grund av att det var farligt då huset var så förfallet. Men då jag var barn så gjorde det här bara att min fantasi triggades. För visst är det så att om vi som älskar spökhistorier bara får höra hus där ingen bott i på 50 år, så tänker nog många av oss att det spökar där. Vi ställer oss frågor som: varför har ingen bott där på så länge? Finns det någon mörk historia kopplad till huset? Har folk dött där? Många av er där ute känner säkert till sådana hus som står öde och på grund av detta får ett rykte om att vara spökhus, främst ifrån barnen och ungdomarna. Ett hus av denna sort som faktiskt är ganska välkänt ska vi prata om nu, skriver man på bloggen. Och vi väljer att ta upp det här i podden. Låt oss berätta om Norrfly. Kanske har några av er hört talas om det så kallade dårhuset i Norrfly, som ligger utanför Kilafors i Bollnäs kommun, Hälsingland. Det är svårt att hitta trovärdiga källor när man söker efter information om denna gamla kåk. Det är många som är nyfikna och det mesta av nyfikenheten finns i olika forum på nätet. Denna byggnad var i början av förra seklet ett sanatorium, vilket var en typ av sjukhus där man främst isolerade och behandlade patienter med lungtuberkulos. Baserat på de rådande vårdidealen förlades sanatorierna oftast till orter där de klimatologiska förhållandena ansågs främja läkning av sjukdomen, det vill säga högt belägna eller havsnära platser på landsbygden med frisk luft, som exempelvis Norrfly. Senare blev det ett ålderdomshem, men även ett ställe där psykiskt sjuka spärrades in. Ålderdomshemmet var verksamt fram till slutet av 1950-talet. Och nere i källaren ska det finnas två isoleringsceller där de psykiskt sjuka spärrades in, där även personer ska ha mött döden. En man vid namn Chris har varit till Norrfly några gånger och han har skrivit om operationen, del 1 och del 2. Och här följer den. Operation Norrfly, del 1. Hej, mitt namn är Chris och det som jag kommer att berätta nu har hänt. Vi är flera som har upplevt samma saker och vi hade även med en filmkamera, så det finns lite, men dock riktig, aktivitet på film. Mitt intresse för det paranormala kom igång på allvar efter en seans. Jag var väldigt skeptisk innan och ville ha vetenskapliga bevis för allt. Det var inte mycket som skulle kunna få mig på andra tankar. Men under seansen så fick media ett kontakt med en äldre man och jag var avvaktande. Men när beskrivningen av mannen kom så fick jag bilden av morfar i huvudet direkt. Jag höll masken och gav inget tecken på att det hon sa stämde. Hon sa saker som bara jag kunde veta om morfar. Och det var väldigt speciella egenskaper han hade så jag föll i gråt och sa att det var min morfar du beskriver som tyvärr gick bort för tidigt. Det var just där det hände. Jag visste att det fanns hopp för ett liv efter detta och att det finns saker och omständigheter som vi inte kan förklara. Jag har besökt ett antal hemsökta platser i både Gästrikland och Hälsingland, men ingen plats har varit så aktiv som dårhuset i Norrfly. Så vi var ett gäng som började forska i det nedlagda stora och mystiska hus som har genomgått få förändringar genom åren. Ni som är intresserade av historien får ta och läsa på. Det finns tidigare inlägg om Norrfly på spökhistorier.blogspot.se eller helt enkelt googla. Vi hade turen att få prata med folk från Bollnäs och Alfta som visste ett och annat om huset. Bland annat att det är populärt bland ungdomar ifrån trakten att ta dit sina nya ragg eller flickvänner och skrämma livet ur dem. Så huset har varit välbesökt i flera år och flera medier har besökt huset samt en äldre man ifrån Alfta som påstod att det var så många vilsna själar där att han inte kunde driva ut allt på egen hand. Vi var där mellan 2007 och 2008 och de hade börjat renovera huset i hopp om att få till ett mysigt pensionat då det har potential och ligger alldeles intill golfbanan. I början när vi var där under rusten så hade de påbörjat byta av dörrar, kaklat om badrummen, nya badkar fanns i flera badrum och man kunde se att de hade börjat måla om på väggar. Under första året vi var där så hände inte mycket mer utan det såg ut som att hantverkarna hade haft bråttom därifrån och vi fick höra att ingen vågade komma och jobba efter diverse oförklarliga händelser. Det var bland annat en takläggare som hade fått takpannor kastade efter sig. Enligt många som bor där lokalt så var det därför man avslutade renoveringen. En del påstår istället att investeraren helt enkelt fick slut på pengar. Jag tror att det var de som drev golfbanan som hade planer på att göra om huset till ett pensionat. Men med detta som underlag så var vi taggade på att undersöka Norrfly lite närmre. Niklas och Simon var dit själva innan jag följde med. De provade ett rum i taget och var förbluffade över hur stort huset var. I källaren fanns flera celler med rejäla dörrar som var till för att låsa in patienter där de skulle bli rehabiliterade. Mittenplan hade flera rum, allrum och badrum. Ett stort kök med två smala serveringsgångar ut till en hall där huvudentrén fanns. Två spiraltrappor i trä gick upp till övervåningen som i stort sett är identisk med mittenplan. Bara det att det finns en trappa i varsin ända upp till vinden. Det Niklas och Simon hade upplevt var att det var så väldigt mycket kallare inne i huset än utomhus. Och det här var på vintern. En kuslig kyla som bara kan upplevas. Luften kändes tjock och det var tungt att andas emellanåt. Det fanns en närvaro i huset som gjorde att man kände sig iakttagen. Efter att ha haft en mindre seans i första bästa rum de kunde hitta på nedre plan så frågade de: "Är det någon där?" Och det började knacka. Men det gick inte att lokalisera vart knackningarna kom ifrån. De sa högt: "Knacka en gång för ja och två gånger för nej." Det började omedelbart knacka i takt med deras frågor som kom upp spontant och de började båda bli rädda men samtidigt också nöjda med att det faktiskt hände någonting. Därefter så började de känna sig allt mer iakttagna och de tyckte att det var en bra idé att röra sig utåt för hemfärd. Den korta biten som de var tvungna att gå för att komma ut ur huset kändes lång och båda beskrev känslan som om något sjasade ut dem ur huset. Att komma till parkeringen och se bilen var en skön känsla och de slängde en blick upp mot fönstren på huset och i det runda mindre fönstret till vinden så såg båda en skepnad av en liten flicka som stod och såg ner på dem för att sedan försvinna på på mindre än en sekund. Niklas var inte sen med att berätta det här för mig och sa att det fanns planer för att åka dit igen så fort de kunde. Det gick inte att släppa det som de precis hade varit med om, men den här gången skulle det dokumenteras. Jag var skeptisk för det lät för bra för att vara sant och jag tog deras berättelse med en nypa salt. Men hur ska jag veta om jag inte själv får undersöka saken? Så efter en stunds tvekan så insåg jag att jag var för nyfiken för att missa chansen. Så vi satte ihop ett spökteam. Operation Norrfly, del 2. Vi satt i bilen på väg mot Hälsingland. Bättre påklädda, med pannlampor och en DVD-kamera. Mätt i magen men hungrigare än någonsin på att gå till botten med vad som pågår i Norrfly. Tiden från att Niklas och Simon hade varit där spenderades på nätet med att kolla upp huset ytterligare. Läsa varenda blogginlägg som fanns att tillgå samt att berätta vidare och leta efter fler som ville vara med. Det skulle dröja till nästkommande vinter innan någon mer vågade. Resan dit var lite som pepp innan en festival. Musik på högsta volym och prat om vilket rum vi skulle besöka först. Vi var nervösa och löste det med lite vardagligt machosnack killar emellan. Väl framme så kunde jag omgående bekräfta deras beskrivning av det gamla dårhuset. Fastigheten smög sig fram ur månskenet på en kulle, precis som huset i filmen Psycho, där vi närmade oss med bilen. Vi blev alla knäpptysta. Bilen svängde in på parkeringen och det visade sig omedelbart att vi inte var ensamma. Ytterligare två bilar hade letat sig dit. Alla suckade för det kändes mer kul att vara själva, men huset hade blivit ett dragplåster. Vi hade redan börjat filma i bilen på väg upp och kameran rullade medan vi steg ur och gjorde oss i ordning på parkeringen. Ungdomarna som redan var där förde ett jäkla liv, sprang runt med ficklampor och skrämde upp varandra till höger och vänster. Det var inte mycket kvar på DVD-skivan som vi hade filmat med, så vi bytte skiva så vi kunde få med allt vi ville. De ungdomar som förde mest liv var i det stora allrummet på entréplan. Två killar och två tjejer ifrån Bollnäs, som var där av samma anledning som oss. Bara det att de hade mest fokus på att skrämma upp sina ragg och få dem i säng efter äventyret. De berättade att inte någonting speciellt hade hänt under tiden de varit där, men att de tyckte att det var sjukt läskigt där inne. Man får ha tålamod med sånt här, tyckte vi. Man kan aldrig tvinga fram saker som man inte styr över. En smäll hördes. Det var de andra gänget som begav sig iväg och lämnade efter sig pinnar och skit som de antagligen hade slagit på saker med. Med dessa miffon ur bilden så blev det roligare att gå igenom huset med ungdomarna från Bollnäs. Vi gick igenom huset några gånger i ett samlat och stelt led. Ingen gick först eller sist. Cellerna i källaren och vinden fick vänta, tyckte vi. Det var helt enkelt för läskigt. Men vi gjorde allt för att gaska upp oss. Jag tror vi hade hållit igång i runt 2 timmar utan aktivitet, tills vi gick upp på andra våningen genom en av 2 spiraltrappor i trä. Då flög något förbi mig och Niklas i hög hastighet. Vi gick längst bak och var tvungna att hojta till för att ingen såg. Men vad alla hörde därefter var något slå i golvet en bit ifrån oss. I hörnet så hittade vi en propp. Visade till i kroppen när vi insåg att den hade kastats av något eller någon i en väldig fart. Direkt kom frågan. Vem var det som kastade? Ingen ville ta på sig det och alla stod som frågetecken. Mycket riktigt fanns det ett proppskåp ovanför trappen. Vi tänkte väl att någon av oss i sällskapet var oseriösa samtidigt som ingen såg någon kasta. Och det var i ljusets hastighet. Och efter den händelsen så tog det hus i helvete. De som hade pannlampor lyste runt på vinden. Och vi kunde se en mindre bår mitt i rummet. Annars var det mest bråte. Dock fanns det takfönster här som var hela och gammalt murbruk vid de 2 ingångarna. Det fanns 2 uppgångar, trappor, till varje våning till huset, en i vardera ände. Man kände sig osäker i den mån om någon skulle omringa en, och säker i den mån att det fanns minst en utväg där inget var i vägen. Vi släckte lamporna och försökte få kontakt med någonting. Ingen respons alls, efter alla frågor och knackningar vi prövat med. Sen rullade vi en sten längs golvet, och efter en kort stund så rullade den tillbaka mot oss. Alla blev fullkomligt livrädda och sprang mot den andra utgången till trappan, medan glas ifrån rutorna ovanför oss föll ner. Det finns väldigt mycket att berätta om dårhuset i Norrfly, och du kan läsa om hela händelsen på spökhistorier.blogspot.se. Den blinda städerskan är en vandringssägen som har cirkulerat i Spanien. Det har ryktats om en hemsida som namngivits efter berättelsen. Enligt ryktet behöver man tänka på tre regler för att lyckas ta sig in på hemsidan. 1. Du måste vara helt ensam. 2. Du måste släcka alla lampor i hemmet. 3. Du måste logga ut vid midnatt. Så vi satte ihop ett spökteam. Bilden. Om du följer dessa regler så kommer du att få tillgång till hemsidan. När du har kommit in så visas ett montage av bilder föreställande skrikande ansikten. Flickor och pojkar med förvridna utseenden utan ögon. Varje bild visas bara i någon sekund. En spansk text kommer dyka upp på din skärm. Den lyder följande. Den här webbsidan kommer ta dig till en ny nivå av skräck. En skräck som påverkar dina fem sinnen. Du måste vara noga med att inte klicka på något av misstag. Under texten syns två alternativ. Ja och nej. När du lyckats ta dig dit är du förmodligen nyfiken och frestad att trycka på ja. Gör inte det. Accepterar du utmaningen så är ditt liv i fara. Klicka på nej. Det här är vad som enligt legenden händer om du klickar på ja. Du kommer att se en skepnad gå mot ditt hem. Du vill vakna och du önskar att det är en mardröm. Du ser på när skepnaden går in i rummet där du sitter. Du känner en närvaro bakom din rygg, en klapp på din axel. Det sista du ser innan du dör är den blinda städerskans ansikte. Hon kommer att slita ut dina ögon för att sedan ta en bild av dig. Bilden blir en del av montaget som visas i början på hemsidan. Vi ska nu prata om digitalkameran, baserad på en sann historia om något som inträffade i Japan för några år sedan. En av mina släktingar gick nyligen bort. Jag hade aldrig träffat kvinnan som hade en dotter 4 år gammal. Hennes namn var Yuki. Fadern kunde inte ta hand om barnet så han tillfrågade min moster om hon kunde göra det. Flickan vägrade vara ensam och var alltid vid min mosters sida. Allt eftersom tiden gick så blev detta till slut ett problem. Hon kunde aldrig gå någonstans utan att behöva ta Yuki med sig. Flickan sökte uppmärksamhet konstant och min mosters egna dotter började också med tiden bli svartsjuk. En dag ringde hon mig och frågade om jag kunde vara barnvakt, då hon behövde åka till stan i några dagar. Jag tackade ja. Då jag bodde ensam så var det inte fel med lite sällskap. Några dagar senare så var det dags. Min moster tog flickan åt sidan och sa: "Sköt dig nu innan hon lämnade oss." När vi var ensamma så försökte jag prata med henne och fråga om hon ville spela något spel. Hon betedde sig märkligt. Yuki hade en nalle under armen som hon inte släppte taget om. Hon varken log eller pratade. Det enda hon gjorde var att sitta tyst i ett hörn och titta in i väggen. Jag letade efter något som kunde underhålla henne. Jag hade nyss köpt en ny digitalkamera, så jag lät henne leka med min gamla. Då hon fick syn på den så blev hon alldeles exalterad. Jag visade hur den fungerade. Hon sprang och skrattade runt i lägenheten och tog bilder av allt möjligt. På kvällen förstod jag att Yuki kunde vara jobbig. Så fort jag försökte gå ut ur rummet så grät och skrek hon efter mig. Hon kunde inte vara ensam en sekund. Inte ens inne på toaletten kunde jag vara i fred. Vid läggdags vägrade hon sova i gästrummet och insisterade på att sova i min säng. Efter en stunds sagoläsning så somnade hon. Då såg jag att hennes nalle var svart på ena benet, som om den hade blivit bränd. Skumt. Jag blev väckt mitt i natten. Jag vände mig om och såg att något inte stämde med Yuki. Hon skakade och hackade tänder. Tårar rann ner för hennes kinder. Jag kramade henne hårt och frågade vad som hänt. Hon tittar på mig igen, mumlade hon. Vem då? Frågade jag förvånat. Kvinnan, svarade Yuki. Hon sa inget mer. Jag försökte förklara att hon haft en mardröm, men hon skakade bara på huvudet. Det tog lång tid innan hon somnade igen och dagen efter var allt lugnt. Hon älskade att leka med min kamera och när det var dags att åka hem så lät jag henne ta med den. Hon kramade mig och även om hon inte sa någonting så förstod jag att hon var överlycklig. Vi åkte till min moster. Jag stannade en stund för att dricka te och prata. Stackars lilla flicka, sa min moster. Sedan hennes mamma dog har hon inte sagt ett ord. Jag kunde inte hålla tillbaka min nyfikenhet. Hur dog hennes mamma egentligen? Hon dog i en brand. Hur startade branden? Frågade jag. Det är en sorglig historia. Hon begick självmord. Yukis mamma var en trasig människa. Hon hällde bensin över sig och tände en tändsticka. Usch, vad hemskt, utbrast jag. Ja, hennes familj blev chockad. De tystade ner det och sa att det var en olycka. Vi hade en liten begravning där bara de närmsta var inbjudna. Hon vet inte ens att hennes mamma är död. Hon tror att hon är på semester. Vi har inte haft hjärta att berätta sanningen än. Stackars Yuki. Min moster nickade. Några dagar senare dog Yuki. Min moster ville ändra hennes beteende och tvinga henne sova i ett eget rum. Trots skrik och gråt låste hon dörren. På morgonen hittade hon Yuki, liggande livlös i sängen. Det stackars barnet var dött. Ingen förstod vad som hänt. Obduktionen fick inte fram någon dödsorsak. Det fanns inga tecken på våld. Hon var helt frisk. Det fanns ingen förklaring till hennes mystiska död. Efter begravningen åkte vi till min mosters hus. Alla var ledsna. Jag fick tillbaka kameran som Yuki hade fått. Jag tog med mig den som ett minne. Minneskortet var fullt av bilder som Yuki tagit. Jag bläddrade igenom dem gråtandes. Det var bilder av min lägenhet, ifrån min mosters hus, blommor, hundar, leksaker, godis. Sen kom jag till den sista bilden och den fick mitt blod att frysa. Mina händer skakade. Jag ville skrika men jag kunde inte. Datumet visade dagen Yuki dog. Bilden kan ni se på vår Instagram, Paranormalia Podcast.
Vi möter en kvinna som redan ifrån 5 års ålder möter skepnader ifrån den andra sidan. Allt börjar med en dröm där kvinnan som barn leker med en kompis vid en gunga. En okänd man närmar sig. Genast känner hon att någonting är fel och bara en vecka senare så möter hon honom igen, men då i verkliga livet.
Jag kommer ihåg att när jag var runt 5 så drömde jag en dröm att jag lekte med min kompis när jag var liten. Och jag kommer ihåg specifikt att vi gungade då på en gunga. Och sen så såg jag en man gå fram till oss. Han var lite äldre. Och började prata, liksom småprata. Bara, men hej, ni kan komma med mig och sådär. Så att den drömmen, den var kort. Men jag kände igen den mannen. Alltså jag kom ihåg hans ansikte. Och kanske ungefär en vecka efter det så umgicks jag med den kompisen. Och jag tror det var på samma ställe jag drömde att vi var och lekte. Och då såg jag honom då gå mot oss ganska tidigt. Så jag bara pratade med kompisen, men han går hit liksom. Vad ska vi göra? Jag kände att det var den mannen då. Jag ville inte vara kvar, så jag försökte be min kompis gå därifrån. Så att precis när han... Ja, det var en bit kvar då för någon gå mot oss då. Så sa jag, men nu måste vi gå nu. Så vi började springa därifrån. Så att jag tror att det var någon slags av varning för mig eller för oss att det var något illa som han ville då. Eftersom, och jag kände inte igen honom sen innan, så jag hade ingen aning vad det var. Det kändes konstigt liksom. Och jag kände igen honom, men jag kände att det var något som inte är okej. Att det kändes inte bra liksom.
Har du någonsin kunnat hoppa ovanligt högt? Vi fortsätter lyssna på när kvinnan berättar om när hon upplevde något som man kanske skulle kunna kalla för superkrafter.
Jag har lite konstiga minnen så när jag var liten. Jag var inte den som hade kompisar eller sådana låtsaskompisar, men jag lekte mycket själv när jag var hos min mormor. Jag var mycket på sommaren där hos henne. Och jag kommer väl ihåg att jättekonstiga minnen med att jag kunde hoppa jättehögt. Och grejen är att det var så ett gammalt hus att det fanns ju sådana vitt färg på taket. Så att jag bara kunde hoppa och nå taket med fingrarna, så jag hade vitt färg kvar på fingrarna. Man gör så ibland på gamla hus att man kan typ ta på väggen och så är det vitt. Och jag hade kvar färgen på handen liksom när jag var kvar på marken. Så jag hade bevis på det, men jag vet inte hur det kunde hända. Alltså, det finns ingen förklaring för det.
Så man kan säga att du kunde hoppa onormalt?
Ja. Jättekonstigt, men jag har ett tydligt minne av det. Jag ville bara hoppa högt. Och sen gjorde jag det. Men liksom, när jag sen ville visa till min mormor och kolla vad jag kan, då kunde inte jag det då. Av någon anledning. Så att
Men hur har superkrafterna och kontakten med den andra sidan uppstått? Kan det vara häxorna som är orsaken?
Jag kan säga lite sidospår. Min mamma, hon är inte lika spirituell som jag är. Men hon har alltid trott på övernaturliga, och eller vad hon berättar, så hon kunnat också känna av energier runt om och att miljön liksom, kunna känna av det. Och hon berättat att på hennes linje då, på hennes mormor och så vidare då, hade funnits häxor. Så jag vet inte om det kan också påverka mitt intresse till det, att kunna utveckla det på något sätt. Och från den åldern då så har jag fått intresse till att läsa böcker om det. Läsa på internet och vad folk upplevt och sådär. Mm. Så jag tror det är som också har pushat mig till att prova.
Vi fortsätter prata och kommer in på ett ämne som skrämmer vissa, men som kanske bara är intressant för andra. Hur når vi den astrala världen? Eller sömnparalysen?
Det som funkade för mig var att precis när man somnar så ska man kunna fånga det momentet när hjärnan börjar koppla av och gå in i, ska man säga, drömfas. Då ska man kunna, ska man säga, väcka sig själv. Och det är då antingen hamnar man i astral eller så hamnar man i sömnparalys. Jag kan tolka det som ett annat värld som finns, alltså energimässigt är under tredimensionellt. Så det är, ska jag säga, nästan parallell värld som finns här också samtidigt som vi finns. Men det är mer att energivärld. Där kan man se andra varelser än bara spöken. Eller bara... Alla kan komma in där. Mm. Och det var det som jag tyckte var så häftigt. Så att första dagen läste om det, hur man gjorde då, så kom jag ut. Jag bara somnade och jag kan inte förklara, men det bara gick liksom första dagen. Första gången. Och det var väldigt häftigt, för man kände så lättnad. Man lämnar sin kropp. Så jag kände så här att jag gick upp när jag var i sängen, så reste jag upp mig. Och första gången det hände så såg jag inte runt omkring mig någonting. Men jag kände att jag var medveten om det jag gjorde. Men det var väldigt begränsat, så jag kände att jag har inte kunskap om hur man ska röra sig där. Men jag kände att jag inte är min kropp, utan jag är någon annanstans. Jag försökte röra på mig. Men eftersom länken är så stor mellan våran kropp och våra andra kroppar som är andra värder då. Så att det gör att man är så van vid att röra på händerna. Man är inte van att röra på händerna någonstans. Så att jag faktiskt lyckades inte göra så mycket. Jag bara började röra på mig och då vaknade jag av det. Men det har hänt, alltså jag utvecklade det mer och mer. Så till slut så kunde jag komma ut. Och den gången så var det helt annorlunda, för jag vaknade med ett rum. Och det var andra färger liksom på rummet. Jag såg att min kudde var en färg. Och jag såg mig själv sova. Och jag såg att allting var inte så självklart. Allting var inte så stabilt som vis, utan det rör på sig. Så jag kunde gå runt i rummet och känna av, så jag kollade på mina händer. Och det var väldigt häftigt, för det är som, jag vet inte, som Matrix eller någonting. Att det är väldigt annorlunda känsla liksom.
Hon pratar om att det kan vara svårt att bli ett med sin egen kropp i den astrala världen. Men vad är skillnaden mellan den och sömnparalys?
Jag tror att sömnparalys är när man hamnar i ett tillstånd där, ska säga, där andra, jag ska inte spöka, men det har aldrig varit så fint, så det är lättare att kommunicera eller lättare att se. Så att jag tror att allt man ser eller hör när man är i sömnparalys, det finns på riktigt. Mm. Det är bara att vi inte kan se det verkligen, alltså vanliga fall. Jag själv har upplevt det och det var inte trevligt. Det var inte jätteläskigt. Det var mer att jag hörde att någon gick runt sängen hela tiden och gick ut och in i rummet. Jag kunde inte se vem det var, men jag visste att någon var här. Men vad jag har läst så folk upplevt mycket värre saker, att de har sett saker liksom runt om sig.
Kan det vara så att alla dessa onda varelser som människor världen över berättat om faktiskt existerar, fast i en annan dimension?
Det tror jag absolut, det tror jag. Och jag tror de finns hela tiden med oss. Jag tror att alla våra ovanor, allt som vi gör som kanske inte leder till utveckling, utan tvärtom att det dras ner, det lockar andra varelser, annat som finns där runt om oss. Det lockar och de drar energi från oss på så sätt.
Utanför kroppenupplevelser har vi pratat om förut i podden. Många av våra lyssnare har berättat om sina upplevelser. Vad skulle du göra om du vaknade upp och plötsligt såg dig själv på avstånd?
Jag var bara somnade till i soffan den dagen, där jag brukar aldrig sova annars. Och på något sätt kanske gjorde det att det var obekvämt att somna, och då kunde jag vakna då i rätt tid för att kunna komma ut från kroppen. Och just då hamnade jag i sån värld som vi ser nu. Så jag bara ställde mig framför min kropp och såg att jag sov. Så jag såg allt som vi ser nu, bara att jag var från annanstans, ett annat ställe. Och det som var häftigt är att jag kunde gå runt i huset genom väggar. Jag kunde passera ett annat rum utan att gå runt liksom. Och det var riktigt häftigt. Jag aldrig upplevt det igen. Men det där var väldigt annorlunda och väldigt annan känsla. Att man är här fast man inte är i sin kropp.
Blev du inte rädd?
Nej, jag blev inte rädd faktiskt. Det var bara väldigt konstig känsla att det inte är som vanligt. Därefter började jag läsa mycket böcker. Och jag blev mer intresserad för tarotkort. Jag började spå mycket. Och det tyckte jag väldigt häftigt, för det finns inga rätt och fel. För det är så pass abstrakt att man själv måste tolka kort på sitt sätt. Och det var det jag... Där började min resa då, att kunna spå och hjälpa andra och hjälpa mig själv också. Någon som är intresserad då, kanske du själv som vill fråga någonting. Och då antingen gäller man en läggning kanske på 3, 5, 10 kort, hur många man vill då. Eller så ställer man bara en fråga och drar kort. Jag brukar oftast ta 3 kort på en fråga, och då är det som en story som berättar för dig vad som kommer hända ifall du gör, eller vad du undrar nu om det.
Vi ber kvinnan lägga tarotkort när vi är med. Vi är 3 personer i rummet. En av tjejerna i vårt team vill fråga om tur eller otur i kärlek. Så här gick det.
Okay. Och det är bara att ta upp 3 kort, brukar jag alltid göra. Och sen så ser vi... Vi ska se. Om jag inte förstår att jag brukar dra ett extra kort. Jag ser att det kommer hända någonting lurigt mellan er. Något som den andra inte vet om. Och sen så ser jag ett bra start för något nytt. Det kan vara till exempel ett flytt. Det är väldigt aktiva kort. Så att det kan vara resa till exempel. Flytt. Så något som är stort ändå. Något kanske som ni har velat göra. Och det här kortet är ett bra kort om man vill skaffa barn till exempel. För det är som en kvinna som är väldigt sysselsatt till exempel med hemmet. Hon vet hur det ska se ut. Hon är väldigt omtänksam om familjen, om sitt förhållande, om hur man tar hand om barnen. Så att mycket sådär att det är liksom ett bra start för det i framtiden för er.
Slutligen berättar kvinnan om en händelse som inträffade då hon kommit in på högskolan i Halmstad. Under en vanlig joggingtur så närmar sig en man. Då de passerar varandra så får hon en varning. Hon måste fly. Och vad eller vem det än är som varnar henne hade helt rätt.
Jag kom in på högskolan 2011 i Halmstad och flyttade till Halmstad. Så på min fritid brukade jag träna lite och simma och sådär, springa ute. Så jag bestämde mig en dag att springa på Galberet eftersom det är väldigt fint där, speciellt på våren och mot sommaren, väldigt fina utsikter. Och det är ett väldigt populärt ställe, för jag kan inte säga att det är lite folk, utan det är alltid folk där. Så det känns tryggt ändå att vara där. Så jag kände liksom inget speciellt en dag, utan jag tänkte bara, jag går och springer lite. Och berget är ju rätt stort, så det finns lite skogområde på vissa ställen. Och jag bestämde mig att springa på ett ställe där det är ganska avskogat. Det är väldigt tätt där med skog. Och då går det lite stigar då genom de områden. Och där var det inte så mycket folk den dagen. Så jag tänkte bara att jag tar igen vägen ner från berget genom det området då. När jag började springa där då så såg jag en man. Han hade väldigt färgglad jacka. Så tänkte inte mer om det. Jag bara sprang mot, vi gick bara på samma stig. Och när vi passerade varandra, då fick jag kontakt med honom. Och då kände jag att det är något som inte är rätt. Att hans ögon, de är inte som alla andra människor har ögon. Alltså i hans ögon var det något ont liksom. Att det var inget trevligt blick liksom. Så att jag tänkte inte mer på det. Jag tänkte att liksom, jag bara avbryter ögonkontakt och springer förbi. Så inget mer med det. Så efter jag sprungit kanske 30-50 meter så kände jag liksom att någonting inte är rätt. Och då får jag en bild att någon står från sidan då och ser på mig. Och det var ganska nära bild, så jag såg hans hand och hans jacka som var så färgglad. Jag kände igen jackan och jag såg mig då, min axel, att när hans hand tar min axel, trycker ner mig bakifrån. Och då kände jag att liksom panik, att någonting är inte okej. Vad är det som händer? Jag har aldrig fått någon sån här flashback. Vad är det för något? Och då bara liksom instinktivt så vände jag mig om. Och då ser jag att han står bara 20 meter ifrån mig. Så han måste ju då vända sig om efter vi passerat varandra och börja gå efter mig. Och jag såg bara hans blick, så där han stod och vrågglodde på mig att han ville något liksom. Och då kände jag att nu måste jag springa. För han kommer liksom komma efter mig. Och det gjorde han. Han började gå mot mig och jag började springa. Så jag kände att nu måste jag bara ta mig härifrån. Och han följde mig ganska bra bit. För det var bara en väg ner. Men jag han komma ner så att innan han gick ikapp mig. Och det kändes väldigt så här verkligt att det nästan det hade hänt. Liksom. Bara att jag får se det från någon annans synvinkel. Det känns som att någon ville varna mig och att det kanske inte borde hänt. Att jag hade ett val att kunna ta mig därifrån i tid. Så att undvika. Alla blir varnade, bara att kanske inte alla ser det eller tänker på det. Alla har ju någon slags av hjälp. Guider kan man säga, som hjälper oss. Men bara att vissa kanske inte tror på det, eller vissa kanske inte hör eller ser det. Men bara att man kanske har mer eller mindre kontakt med dem, det gör att man känner av kanske mer och blir, märker det liksom mer än andra gör. Och jag är säker att någon har säkert haft en känsla att det här borde jag inte göra, jag borde inte åka dit. Och någon kanske inte åkt och ändå fått veta att det hände olika och jag borde varit där. Min pappa till exempel, han varit i Moskva och där har tågen exploderat för 2 år sedan. Och han skulle åka det tåget. Så han missade tåget, så liksom, bara det liksom, det är kanske någon som har stoppat honom då. Och att han inte borde åka.